Du lyssnar på Judaskyssen av Anna Grohe i en översättning av Carla Wiberg, uppläst av mig, Fredrik Granberg. Balleslev, en förstad till Kristiansund, torsdagen den 1 mars 2007. En ung igelkott bökade sig fram genom ett tjockt lager av ruttnande löv. Den hade vaknat ur sin vinterdvala några veckor för tidigt, lurad av perioden med mildväder i februari. Nu var temperaturen nere kring fryspunkten och den lilla igelkotten frös. Det gällde att få i sig så många kalorier som möjligt så att den hade något att sätta emot. Igelkotten gjorde inga speciella ansträngningar att gömma sig eller vara tyst. Trots att den befann sig i ett bostadsområde med massor av människor hörde så här dags på dygnet inte ett ljud från de tvåbenta. Fåglarna huttrade i sömnen. En mus kilade över lövmattan. Och under buskarna i trädgårdens norra ände smög sig en huskatt ljudlöst iväg. När igelkotten hade tillryggalagt några meter ut med det liggande spjällstaketet in mot grannträdgården stannade den ett ögonblick med vibrerande nos. Den befann sig in till ett trädgårdsskjul och dörren stod en smula på glänt. Ut genom den smala springan trängde en doft som väckte det hungriga rovdjurets nyfikenhet. På något sätt luktade det mat. En krossad dagmask, en tillplattad snigel, en nyfödd musunge. Men samtidigt var doften en helt annan. Det var någonting som hade varit levande en gång. Så mycket var den säker på. Men var det ätligt? Igelkotten fortsatte ända fram till dörröppningen. Doften blev kraftigare, söt och stark. Djuret blev stående i dörrspringan i någon minut. Vädrade och frustade. Var det än var som låg där inne, var det inte bara dött utan stort också. Mycket stort. För stort för en liten igelkott. Till slut segrade överlevnadsinstinkten över nyfikenheten. Igelkotten kastade en sista blick in genom dörren. Vände sig sedan om och satte iväg med förvånansvärd fart. Några ögonblick senare hade den försvunnit genom häcken, på jakt efter ett byte av mer hanterlig storlek. Det skulle gå många timmar innan någon annan upptäckte att någonting var på tok. Först fram på förmiddagen började några av den dödes arbetskamrater undra. Så sent brukade Mikael faktiskt inte komma, sa de till varandra. De sa detsamma till chefen, som med allt kortare mellanrum stack in huvudet i det stora kontorslandskapet och frågade efter den unge medarbetaren. När klockan hade blivit 10:30 hade Mikaels närmaste kollega upprepade gånger ringt förgäves till både hans fasta telefon och mobilen. Hon gick in till chefen. Jag gillar inte, sa Lotte. Det gör inte jag heller, sa chefen. Kan du inte åka ut och kolla om han är okej? Hon kastade en bilnyckel i en mjuk båge tvärs över det blankpolerade skrivbordet. Om han inte är där blir vi tvungna att ringa runt till sjukhusen. Lotte försvann genom kontorslandskapet, ut på parkeringen och bort till en liten mörkblå personbil prydd med firmans logga och dekaler. Hon körde den korta sträckan ut till Balleslev i de östra utkanterna av Kristiansund. Ett lugnt område där gula tegelvillor och radhus avlöste varandra innanför vitmålade metallstaket. Området var fullt med vintergröna växter. Tuja, gran, idegran, planterade i form av söta små buskar på 60-talet när folk flyttade in i de nybyggda husen. Men nu uppvuxna till hotfulla monster som effektivt stängde varje solstråle ute. Lotte parkerade utanför ett av radhusen på Kiplingsvängen. Det med den koboltblå brevlådan. Hon behövde inte kontrollera. Hon hade varit här en gång förut, när hon för några månader sedan hämtade Mikael för att göra sällskap med honom till tvådagars seminariet på hotell Nyborgstrand. Han hade verkat en smula generad över att fortfarande bo hemma hos sin mamma.